På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
Halli, hallå på dig du.
Idag befinner vi oss på Styrsö.
Ja, vi har tagit båten ut i den södra skärgården.
Och den tog vi från Saltholmen, dit man kan ta spårvagnen. Och där hittar man anslutande båtar ut till den södra skärgårdens olika öar.
Som till exempel Styrsö, men också till Vrångö och till Brännö. Mm. Men
Innan vi börjar prata om det så ska vi prata Patreon. För det kan man bli på patreon.com/gator-och-torg i Göteborg. Om man vill stötta podden med en valfri summa varje månad. Så kan man också få tillgång till exklusivt material.
Mm, vartannat avsnitt är ju då Patreon-exklusivt. Det här avsnittet kommer att vara fritt, men du slipper ju reklamen om du blir Patreon.
Det är ju skönt.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen ska vi också påminna om Instagram-sidorna. Gator och torg i Göteborg. Och det gamla Göteborg, där Mattias brukar lägga upp bilder från dåtid och nutid från olika ställen som vi pratar om.
Mm. Så den här veckan så kommer jag lägga upp på Gator och torg Göteborg-sidan på Instagram. Kommer jag då lägga upp bilder från Styrsö och kanske mer specifikt Styrsöbratten, som är den del av Styrsö som vi befinner oss på.
Mm. Det är ju ganska stort. Styrsö i sig.
Ja, det är ju den största ön i södra skärgården, och den är väl kanske, eller ja, det är ju huvudö för den södra skärgården. Och vi har ju faktiskt hunnit med en del sen vi kom hit för ett par timmar sedan. Vi har bland annat käkat en god lunch på Café Öbergska. Du smaskar i en god donsölax.
Det är för övrigt något av det godaste jag har ätit, just donsölax.
Det är något
speciellt. Och det kan man ju faktiskt ta en promenad över till Donsö, eftersom den är sammanbunden med en bro.
Mm.
De röker lax där ute med ved.
Mm.
Ja, det är sinnessjukt gott.
Mm.
Så bara det är ju värt att åka. Vi har ju en sommarspecial med lite badplatser och sådär. Så vi åkte ju ut hit idag för att ta oss till Styrsö Brattenbadet. Och den ligger ju ganska nära i anslutning till båthållplatsen. Man går bara åt höger ungefär 300 meter så kommer man bort till badplatsen.
Och hur tyckte du att det var att bada därifrån idag?
Alltså den är ju ganska liten, badplatsen. Men ja, oftast brukar det ju vara väldigt mycket folk och idag så är det inte särskilt varmt. Det är väl 16-17 grader så att jag tyckte att det var toppen. Lite mindre folk.
Väldigt uppfriskande.
Väldigt uppfriskande. Nej, men det finns ju bryggor och det finns toaletter. Det finns både gräsmatta och en liten strand. Så att det, man kan dock inte simma så långt ut för att det är strömmigt.
Det är en farled som går precis. Vi fick ju också besök av den här
Jesusbåten
Sailing for Jesus som körde förbi och spelade olika lovsånger för att försöka frälsa våra syndiga själar.
Och om ni som ägnar oss så syndiga saker som bad för nöjes skull. Liksom.
Ja, det kan man ju inte göra. Om det är så att det blåser lite, om ni märker av det, så är det för att vi sitter i parken här precis i anslutning till färjeläget. Och det är en öppen plats. Så vi har inte hittat någon lä här. Så att vi får väl stå ut med möjligtvis att det kommer in lite vind i mikrofonen.
Men vi kan väl ta lite korta fakta om skärgården då?
Ja, innan vi zoomar in på Styrsö i allmänhet och Styrsö Bratten i synnerhet. Så kan vi bara nämna. Vi befinner oss då i den södra skärgården. Och den södra skärgården består av ett 30-tal öar. Där de största är Brännö och Aspre från, om vi räknar norrifrån då. Först Brännö och Aspre och sen kommer Styrsö och Donsö och sen slutligen Vrångö som är den stora ön som ligger längst söderut. Och därtill finns det flera mindre öar som Köpstadsö och Rive och Galterö. Och man får ju skilja här mellan den södra skärgården som tillhör Göteborg. Och sen har vi ju den norra skärgården, alltså det Öckerö och Hönö ingår. Och den kallar man också ibland för Bohusläns södra skärgård. Men vi befinner alltså i den delen av skärgården som tillhör Göteborgs kommun. Och vi är på den största och också den folkrikaste ön i södra skärgården, nämligen Styrsö. Och om man är på Styrsö och går runt på Styrsö så noterar man ganska snabbt att det är en väldigt stor ö där bara den norra delen av ön är bebyggd. Det finns ju ett stort naturområde i söder ner mot Brännkyrkaviken eller Brännholmsviken längst ner på längst söderut på Styrsö. Sen har vi ett antal olika samhällen eller olika delar på Styrsö som numera är sammanvuxna men som historiskt har varit då uppdelade mellan olika delar av Styrsö.
Vi får be om ursäkt till alla de mindre öarna som vi inte har nämnt också.
Ja, förlåt till alla små öar som inte blev nämnda när vi pratade om södra.
Ja, men det finns många.
Ja, det gör det. Och det är flera av dem
faktiskt bor på.
Ja, och flera som det går båtar till så att, det kan man absolut åka ut och besöka.
Och det fantastiska är att det bara kostar en spårvagnsbiljett, som jag kallar det. Det är, det är inte bara spårvagn man åker.
Och kör du enkelbiljett så är det 35 spänn typ att åka ut hit.
Är du pensionär så är det gratis.
På helgen.
Men om vi pratar lite om Styrsö, namnet, var kommer det ifrån?
Alltså Styrsö namnet kommer sannolikt ifrån att här på ön låg den högsta punkten i södra skärgården och den kallas för Stora Rös som är ett gravrös från bronsåldern. Och det här Stora Rös, det var ett viktigt riktmärke för sjöfarten, alltså någonting man styrde mot, därav Styrsö. Och idag så finns två stycken sjömärken uppe på Stora Rös som påminner om platsens historiska betydelse. Och med sina 60 meter över havet så är Stora Rös på Styrsö den hela skärgårdens högsta punkt. Och vi var ju där uppe, bodde ju här ute på Styrsö för två somrar sedan och då promenerade vi upp dit och man har faktiskt en väldigt fin utsikt från Stora Rös. Och är man här ute på Styrsö och har tid över så ska man verkligen promenera upp.
Det är 360 graders view liksom med öppet hav och öar. Man ser
faktiskt hela vägen hem till oss i Frölunda. Man ser Frölunda sjukhus uppifrån Stora Rös på Styrsö.
Vi pratar ju om att det bor mycket människor här på Styrsö, men hur länge har människor befunnit sig på Styrsö?
Alltså egentligen så länge som det har funnits människor i den här delen av världen. För vi har ju pratat om det här tidigare när vi har pratat om olika delar av Göteborg. Men om vi går tillbaka till istiden, så inlandsisen täckte ju stora delar av Europa i flera tusen år. Och det var ett flera kilometer tjockt islager som tryckte ner landet under sig, och sen när isen börjar smälta så minskar trycket på landet, vilket gör att det börjar resa sig helt enkelt, och iskanten drar sig längre och längre norrut, och med det följer att växter och djur och även då människor slutligen följer i princip i isens fotspår. Och de människor som då kom upp hit, de bosatte sig vid strandkanten. Och när istiden är slut och vi börjar någon typ av stenålder, så låg stranden åtminstone 50 meter högre upp än idag. Vilket innebär att stora delar av Styrsö låg då under vatten. Men man har hittat spår från fångstfolket som ska ha varit här för drygt 8000 år sedan. Och för 8000 år sedan så pratar man om att vi levde i Mesolitikum, som är alltså jägar- och samlarstenåldern. Det är innan människor blir bofasta och börjar jordbruka, utan man huvudsakligen livnär sig på jakt och fiske och liknande. Och på Styrsö så har man hittat exempel från tillverkning av skinnskrapor och pilspetsar från tidig stenålder, men också en yxa som är flera tusen år yngre, som alltså kommer från bondestenåldern, Neolitikum. Flinta som man har hittat finns inte naturligt i den här delen av Skandinavien, utan antingen så har den förts hit av människor eller så har den kommit infrusen i is från Danmark. Och de här första människorna som flyttar eller som rör sig här på Styrsö och i den södra skärgården, de levde ju ett väldigt mobilt liv. De förflyttade sig över stora områden och man jagade till exempel säl och fågel och småval, och man samlade fågelägg och man fiskade. Man använde sig av harpuner och pilar och lansar och fiskekrokar som man hade gjort av ben och tänder för att kunna jaga. Och när vi sen kommer fram till bronsåldern, som ju är en betydligt varmare period i historien, så därifrån så finns det flera gravrösen bevarade på Styrsö. Bland annat söder om Stora Rös så finns det lämningar från en bronsåldersbosättning som förmodligen användes året om. Och även från järnålder och vikingatid så finns det några få spår. Men det finns också berättelser om i sagorna om att det hölls vikingamarknader på öarna, som kallades då för Brännöarna. Hela det här området kallades för Brännöarna.
Nästan svårt att tänka sig att det fanns människor här för som flera tusen år sedan.
Ja, man funderar liksom på hur hade de?
Ja, och varför valde de just Styrsö? Hur hamnade de här? Och allt. Ja. Mycket tankar som väcks.
Ja, och det är sånt som egentligen aldrig kommer att få reda på, eftersom det inte finns några skriftliga källor, utan det finns bara lämnar. Vi vet att människor har bott här. Vi kan veta en del om hur de levde, men inte vad som var deras motiv. Det var väl för att det fanns gott om möjligheter att överleva här helt enkelt. Det är ju förmodligen det som gör att människor bosätter sig på en plats.
Ja. Men sen när medeltiden kommer och danska, norska och svenska riken växer fram, så blir det en skärningspunkt just här.
Ja, alltså Bohuslän inklusive Öckeröarna, som då är den norra skärgården, de tillhörde ju Norge, och Brännöarna, den södra skärgården, tillhörde Danmark. Och då var ju Göta älv som en gräns mellan Danmark och Norge, och fram till mitten av 1200-talet så hade Sverige inget tillträde till västkusten förutom Lödöse och att segla ut i Göta älv. Då var man tvungen att betala tull. Men när danskarna under 1200-talet på grund av interna stridigheter försvagades, så lyckades då Birger Jarl skaffa fram den här korridoren ut i Västerhavet, vilket gjorde att Askims härad blev det första svenska västkustområdet runt mitten av 1200-talet. Och till detta hörde då Styrsö och Brännö och alla de andra öarna i den södra skärgården. Och det finns årliga marknader omtalade från just 1200-talet där man ska ha haft marknad då på just Brännöarna. Och exakt var den här marknadsplatsen låg vet man inte. Den kan ha legat på Brännö, eller den kan också lika väl ha kunnat legat på Styrsö. Men vi vet att Styrsö med omliggande öar då blir svenskt i mitten på 1200-talet.
Under 1600- och 1700-talet sedan så var ju Sverige indraget i krig flera tillfällen.
Ja, ett exempel är ju 1611 då danskarna under Kalmarkriget blockerar hela älvmynningen och lyckas erövra Älvsborgs slott vid Klippan. Och skärgårdsbefolkningen blir då tvungna att svära trohetsed till den danska kungen. Sen så får ju Sverige tillbaka området i och med Älvsborgs andra lösen. Sen anfaller danskarna igen 1644 under det Torstenssonska kriget. De plundrar och bränner öar, hugger ner båkar på Vinge. Sen även under det fortsatta 1600-talet kommer danskarna, och det finns antecknat att de 1676 tog all gröda på Brännö, förstörde hus och laggårdar så att allt låg i ruiner. Sen följde en kort period av fred under slutet av 1600-talet innan det stora nordiska kriget bröt ut under 1700-talets första två årtionden, vilket också då drabbar skärgårdsbefolkningen i stor utsträckning. Om ni hör något i bakgrunden så är det några av de här flakmopparna som man får åka runt med här på Styrsö numera.
Förutom på Brännö då, vad är det för folk som bor här under medeltiden och framåt?
Ja, alltså den södra skärgården med alla de här öarna, det är ju långt bort från kungamakten och från häradshövdingar och präster. Och den södra skärgården hade knappast någon bofast befolkning att tala om förrän på 1500-talet. Och anledningen var att man inte hade kraft nog att skydda sig mot rövare och pirater som seglade runt här ut med den glesbefolkade kusten. Det finns nere vid Brännholmsviken lämningar från en av sillperioderna, en av de tidiga från 1500-talet. Och det är troligen så att Gustav Vasa, när han var kung under 1500-talet, ska ha uppmuntrat folk att bosätta sig här ute för att kunna förse Älvsborgs slott med fisk som mat till slottsbefolkningen. Och från just 1500-talet så finns det också noteringar om tre stycken gårdar ute på Styrsö. Dels Sörgården, dels Nordgården, men också Tången. Och vid mitten av 1600-talet sen så har ögruppen 42 stycken hushåll. Det har byggts en kyrka av trä på Styrsö inne i byn mitt på ön. Och från 1500-talet fram till egentligen mitten på 1800-talet så är det jordbruk som är den viktigaste näringen ute på Styrsö. Man hade en del fiske för husbehov, och gårdarna låg då givetvis i anslutning till den brukbara marken. Och från och med 1700-talets senare del så finns det kartor som visar hur öarnas bebyggelse då var lokaliserade. Och gårdarna var främst samlade i utkanten av jordbruksmarkerna, och de ligger framförallt inne på öarna. Och sen så har gårdarna brygger nere vid hamnplatsen. Och bostadshusen här ute på Styrsö var i allmänhet smala envåningstimmerhus, så kallade enkelhus med låg sockel.
Man kan ju nästan se det om man promenerar in mot mitten av ön, att det är en del platta områden där som antagligen varit där man brukade jorden. Ja. Och det är där också kyrkan ligger, och det är där i närheten som det ligger en mataffär och sådär. Det känns som att det är ett litet centrum eller byns mitt. Ja. Och där ligger ju också kyrkan, men den är ju inte i trä, va?
Nej, inte den kyrkan som är där idag.
Men det är inte långt att gå i alla fall från hållplatsen. Men när blir det så att Styrsö blir liksom den självklara huvudön i södra skärgården?
Ja, det är inte självklart faktiskt. Även om det är den största ön så är det inte självklart att Styrsö ska vara liksom huvudön. Men Styrsö församling bildas 1603 genom att man avsöndrar den från Västra Frölunda församling. Och den kyrka som finns där idag, alltså kyrkan är ju mittpunkten, och att man bygger kyrkan på Styrsö, det är ju det som gör att Styrsö blir huvudön. Men den kyrka som finns där idag, den har haft flera föregångare. Den första ska ha varit Styrsö kapell, som kan ha tillkommit i samband med sillperioden i mitten på 1500-talet. Och det finns röjda stigar runt hela utmarken i södra delarna av Styrsö, vilket bland annat då leder ner till Brännholmsviken där den första kyrkan låg. Och idag så kan man se var muren runt den gamla kyrkogården en gång gått. Och den nuvarande stenkyrkan, den är från 1752. Och när Styrse då bildar egen församling i början på 1600-talet så är det då Styrse som blir socknens mittpunkt. Och det är hit som folk rodde på söndagar för att gå i gudstjänst i kyrkan. Och det är ju det som gör att Styrse då någonstans blir den självklara huvudön i södra skärgården.
Ja, men då kan man ju tänka sig att man inte hade något val heller än att ta sig in till mittpunkten, till kyrkan.
Mm.
Nej, men det var så... Och bara det gör att det blir den.
Ja, nej, men det var ju inte så att det var frivilligt om du skulle gå i kyrkan eller inte.
Nej, nej.
Alla gjorde det.
Ja.
Och så var det liksom.
Men det har också senare vuxit fram mycket frikyrkoförsamlingar ute på öarna. Det är i alla fall vad min upplevelse. Är det samma här på Styrse?
Ja, det är ju väldigt tydligt så att, att skärgården drar till sig frikyrkorörelsen någonstans, att frikyrkorörelsen liksom får ett starkt fäste. Ja, ja, men det blir ju väldigt, väldigt tydligt så. Och frikyrkorörelsen växer ju fram i Sverige under 1800-talet som en reaktion mot den väldigt hårt kontrollerande statliga kyrkan. Frikyrkorörelsen är ju en av de här folkrörelserna tillsammans med nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen som försöker på olika sätt demokratisera Sverige under 1800-talet. Och missionsföreningar och väckelserörelsen hade en stor, och har fortfarande en stor, utbredning i skärgårdslandskapen på 1800-talet. Och det växer fram flera alternativ till Svenska kyrkan. Och det finns lite olika förklaringar och hypoteser till varför just skärgårdsområden och skärgårdsöarna är så starka fästen för frikyrkoförsamlingar.
Jag tänker att det var ett hårt liv här ute att leva, och man drack mycket.
Ja, alltså dels
eller många drack.
Ja, dels själva drickandet och supandet kan vara en förklaring till att det fanns ett behov av en väckelse och nykterhetsrörelse för att liksom shapea upp saker här ute. Och även det liksom farliga livet som du lever som fiskare. Alltså dödligheten är ju inte liten bland fiskare. Det är ju inte ovanligt att folk drunknar när man är ute på havet, och att man liksom, det fanns ett behov av liksom den här varianten, den här typen av kristendom. Och Donsö är väl den ön i södra skärgården som har haft högst andel frikyrkoförsamlingsmedlemmar, och man har nästan till ingen offentlig alkoholutskänkning, vilket gör till exempel, jag vet att vi hade en diskussion med hon som vi bodde hos när vi var här förra sommaren, att man har velat ha ett systembolagsutskänkning på ICA på Donsö, men att det inte har gått igenom. Så det finns ju en väldigt stark nykterhetskultur på Donsö.
Ja, man vill inte ha det där.
Nej. Men nu finns det väl någon restaurang som man kan dricka alkohol på. Åtminstone isbolaget ligger väl på Donsö, ja, till exempel.
Kan du berätta lite just om området kring Bratten?
Ja, som jag sa tidigare så är ju Styrse då uppdelat i ett antal olika samhällen med väldigt olika karaktär. Dels har vi byn i mitten som är den äldsta delen som då fungerar som en typ av centrum för Styrse. Och sen har vi Tången på den nordliga delen av Styrse som är ett typiskt fiskarsamhälle med typisk skärgårdsbebyggelse där man har byggt husen tätt intill varandra. Och sen Halsvik som var hemvist för välbärgade skutskeppare. Och det finns några välbevarade skeppargårdar som fortfarande bär spår av Halsviks forna storhetstid. Men den yngsta delen på Styrse, det är ju då Bratt. Och här fanns det under 1700-talet sillsalterier och trankokerier, men det har inte varit en speciellt liksom befolkade del av Styrse tidigt. 1822 så hade Bratten bara två folkbokförda invånare, änkan Johanna Hård och hennes dräng Anders Andersson. Och efter att Johanna Hård hade blivit änka, alltså när hennes man dött, så försörjde hon sig genom smuggling och andra brottsliga aktiviteter. Och det var inte helt ovanligt att mindre laglydiga invånare i södra skärgården ägnade sig åt smuggling för att få lite extra inkomster. Och det finns en berättelse om Johanna Hård, hur hon var inblandad i en sjörövarräd tillsammans med fyra andra män, och de ska ha bordat ett danskt skepp, dödat besättningen och plundrat lastutrymmet på de värdefulla varor som där fanns. Och tyvärr så strandade skeppet senare, vilket ledde till att de greps och dömdes. Tre av männen, de avrättades, medan den fjärde fick livstidsfängelse. Johanna själv, som ansågs vara hjärnan bakom rånet, hon slapp dock åtal eftersom det inte fanns tillräckligt bevis gentemot henne.
Vilken historia.
Ja, spännande kvinna den här Johanna Hård, som var en av två personer som bodde vid Bratten i början på 1800-talet.
Men tillbaka till det här med badandet. När börjar man bada vid Bratten?
Ja, alltså det är ju när det blir modernt att doppa sig i havet med de här hälsokurerna under andra hälften av 1800-talet. Och det är då som Bratten börjar att bebyggas. Och det börjar i det gamla Öbergska värdshuset som det växer fram ett badhus. Och sen kommer det finnas varm- och kallbadhus. Det kommer finnas restaurang och hotell och fler sommarhus åt göteborgska grosshandlare och andra välbeställda borgare.
Och det Öbergska värdshuset som vi var vid förut?
Ja, tillsammans med sin hustru Helena så drev Johan Öberg mellan 1820 och 1870-talet ett värdshus här. Och där tycks det ha supits och slagits ordentligt. Man var inte alltid jättenoga med att ha korrekta utskänkningstillstånd. Och paret Öberg, de var inblandade i en lång rad skumraska affärer. Och de dyker ofta upp i tidens domstolsprotokoll. De ska ha varit stämda till domstol vid över 150 olika tillfällen mellan 1830 och 1870. Och sen under andra halvan av 1800-talet så börjar rika fastlandsbor från Göteborg främst skaffa sig sommarhus här ute på Styrsö. Och makarna Öbergs värdshus blir allt populärare och allt mer respektabelt. Det blir liksom som ett utflyktsmål för rika göteborgare. Och man byggde ut med bland annat kägelbana och badbassänger. Öns allmoge, alltså den jordbrukande befolkningen, de erbjöd mot ersättning turisterna en skärgårdsseglats. Och sen så har det under slutet på 1800-talet uppförts ett stort antal grosshandlarvillor. Och tillsammans med all övrig bebyggelse satte de en prägel på Bratten som vi till viss del kan se spåren av fortfarande. Och sen dör makarna Öberg 1869 och 1870.
Men det heter fortfarande Öbergska.
Ja, namnet lever vidare och när makarna Öberg dör så flyttar man lite grann fokus från att tidigare varit huvudsakligen krogrörelse, men nu blir baden allt viktigare.
Det fanns kallbadhus och varmbadhus.
Ja.
Och man, enligt en karta som du har tagit fram.
Ja, och man byter namn till Brattens badinrättning, vilket tyder på att man lägger mer fokus på själva badandet. Och därtill så bygger man en stor restaurangpaviljong och precis som du nämner, varmbadhus och en kallbassäng. Och det är också nu som man börjar med regelbunden båttrafik från fastlandet. Från sommaren 1867 så trafikeras Styrsö reguljärt av Göteborgs ångslupsbolag. Sen ombildas det bolaget 1872 till Göteborgs nya ångslupsaktiebolag som snabbt expanderar med nya linjer till både den södra och norra skärgården. Och de här båtarna de avgår från Skeppsbron inne i stan och som utflyktsmål så hade Bratten nu under andra halvan av 1800-talet övertrumfat Långedrag som var ett annat populärt utflyktsområde. Ångbåtarna gjorde på söndagen inte mindre än 6 turer fram och tillbaka. Apropå det här som vi har pratat om tidigare, att liksom de boende själva inte badar, så skriver Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vid ett tillfälle när de gör ett reportage här utifrån Bratten om att öns badgäster synas ej till. De ser med ett visst förnämt frakt ner på söndagspubliken och lämnar därför fältet fritt åt dem.
1881 så brann Öbergska ner och arvingarna sålde alltihop till byggmästare A. Malmsten.
Ja, och han köpte också 50 tomter och satte igång att bygga ännu fler sommarvillor till uthyrning och försäljning. Och sen på 1800-talets sista årtionde så tillkommer ett hotell och restaurangen utökas flera gånger och hade som mest plats för mellan 500 och 1000 matgäster. Och i slutet på 1800-talet så hade ju Styrsö vuxit fram till en sommarkoloni på 500-600 personer med de flesta boende i nyuppförda villor. Så på inte ens 100 år så förvandlades Styrsö Bratten från en ljusskygg avkrok med en handfull boende till ett blomstrande besöksmål. Och det räknades vid sekelskiftet som en av de förnämsta badorterna för förmögna göteborgare. Och det är ju nu som många av de här grosshandlarvillorna med punschverandor som är, eller var så typiska för platsen. Det finns ju några av dem kvar som man kan titta på om man promenerar runt här i Bratten.
Oerhört vackra hus.
Ja, det är ju liksom det här snickarglädjen med snirkliga utformningar och tinnar och torn och liknande.
Och båttrafiken, hur gick det med den?
Ja, alltså under ett par år i början av 1900-talet så pågick det i princip ett krig mellan havsbadet och Ångslupsbolaget. Styrsö havsbad blev vid förra sekelskiftet missnöjda med hur Ångslupsbolaget skötte trafiken. Så man bestämde sig helt enkelt för att ha två egna båtar som man satt i trafik sommaren 1904 med namnen Styrsö 1 och Styrsö 2. Och Ångslupsbolaget, de svarar med att bygga en ny båt 1907. Och under några år där i början på 1900-talet så är det en väldigt hård konkurrens mellan de här båda bolagen. Och det slutar med en uppgörelse där badhusbolagets ägare övertar aktiemajoriteten i Ångslupsbolaget.
Öbergska värdshuset, inte som det var på den tiden, men det finns ju kvar som byggnad väl?
Ja, alltså vi har ju, vad heter det? Heter det Café Öbergska? Eller vad, ja. Den kryddträdgården med en liten restaurang där vi käkade lunch idag. Väl värt att besöka. Men i övrigt så har vi ju ingenting kvar av de här kallbadhusen och varmbadhusen och hotellen och de stora restaurangerna. För som restaurang så var man ju för sin existens beroende av att ha utskänkningstillstånd. Man var tvungen att kunna servera alkohol. Och kommunfullmäktige och kommunpolitikerna här ute på Styrsö, de var väldigt motvilliga till att bevilja de här utskänkningstillstånden. Verksamheten kring Styrsö havsbad ansågs som stökiga och man drog in tillståndet att servera alkohol. Styrsö kommunfullmäktige drog in det här tillståndet. Bratten fortsatte trots detta att vara ett populärt utflyktsmål under många årtionden. Men sen på 1920-talet så minskar populariteten drastiskt i och med att Styrsö havsbad då inte har några alkoholrättigheter. Och under 1920-talet så blir det ju överlag svårare att dricka alkohol i Sverige med införande av brattsystemet och liknande. Och sen lägger restaurangverksamheten helt ner 1939. Man fortsätter dock att driva både badhus och bassäng ytterligare en tid. Och havsbadet drivs som pensionat i frikyrklig regi. Idag så finns det inte speciellt mycket kvar av semesterparadiset Bratten. Det mesta rivs på 1960-talet. Bland annat så eldar man upp både hotell och restaurang och en hel del övrig bebyggelse 1969. Och man bygger istället villor och dagis eller förskola på platsen. Och det som egentligen återstår av badortslivet på Bratten är förutom några av de här grosshandlarvillorna, alltså tennisbanorna som ligger här uppe och sen så värdshuset givetvis samt den lilla badstranden som vi besökte som ligger norr om trafikbryggan. Även om den inte ser ut alls så som den såg ut då så är det fortfarande en badplats som minner om Styrsö havsbad.
Under andra halvan av 1900-talet så minskar ju fisket. Även här ute?
Ja, det blir färre och färre arbetstillfällen inom fiske för att även fiskeindustrin industrialiseras och koncentreras till färre. Man bedriver fortfarande en del yrkesfiske från framförallt Donsö och Vrångö och en del från Styrsö Tången. Så det införlivas ju Styrsö kommun med Göteborg 1974 och det är då som skärgårdstrafiken får samma biljetttaxa som spårvagnar och bussar och det är också 1974 som man bygger en bro mellan Styrsö och Donsö. Och eftersom fisket då minskar i betydelse så måste ju fler och fler öbor skaffa sig arbete på fastlandet och den reguljära båttrafiken utökas så att öborna kan pendla till sina arbetsplatser på fastlandet. Det tillkommer en hel del modern bebyggelse på Styrsö och det utvecklas någon typ av stadsdelscentrum med vårdcentral och förskolor och liknande. Telefon kommer i början av 1900-talet och 1927 så börjar elektricitet dras ut till öarna men inte förrän 1976 så kommer kommunalt vatten och avlopp. Ska vi, nu
blåser det upp till storm här, så jag tror vi får packa ihop.
Vi gör så att dessutom kommer färjan här om 5 minuter så vi gör så att vi tar en liten paus och så gör vi en avslutning när vi kommer hem till fastlandet.
Då ska vi berätta en liten anekdot. Nu är vi hemma igen.
Ja, vi hann med färjan och som ni märker så blåser det väldigt mycket mindre här i vårt vardagsrum
ja.
Än vad det gjorde ute på Bratten.
Jag har en dal på spisen så att vi kör igång. Mm. Du hade en liten anekdot från Bratten.
Ja, jag läste när jag gjorde efterforskningar kring avsnittet om Styrsö Bratten så förekommer det en hel del uppgifter på olika ställen att balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind som Cornelis Vreeswijk har skrivit att den skulle ha sitt ursprung i Cornelis Vreeswijks besök på Styrsö under tidigt 1960-tal. Och det finns de journalister som menar att Cornelis Vreeswijk då befann sig här ute på Styrsö i början på 1960-talet och att att Cornelis där träffade den 17-åriga Gunvor Svensson för första gången. Och Gunvor Svensson själv, hon har beskrivit det som att hon är säker på att deras kärlekshistoria har varit förlaget till visan om Cecilia Lind. Men Claes Gustafsson som har skrivit flera biografier, bland annat en biografi om Cornelis Vreeswijk, han menar efter att ha gjort efterforskningar och redogör för intervjuer med Cornelis själv att den berättelsen om Fredrik Åker och Cecilia Lind som då utspelar sig på Öckerö Loge i texten ska ha Ekerö i Stockholms skärgård som förlaga och att Cornelis i den första handskrivna texten har skrivit Ekerö men att det inte funkade så bra att sjunga så att det senare blev då Öckerö som han sjunger i visan och att det här med Styrsö inte skulle ha någon som helst verklighetsanknytning.
Vad hände sedan med själva badplatsen under andra delen av 1900-talet?
Ja, sen efter att den här verksamheten med kallbadhus och varmbadhus successivt läggs ner och man tar bort de flesta husen så fortsätter ju ändå badplatsen att fungera som en badplats. Och i slutet av 90-talet, 1995, så löper arrendet för det gamla kallbadhuset vid Största Bratten ut. Och det lämnas in en förfrågan för att få överta byggnaden och bygga om den till en bastu. Det är Brända Tomtens kallbads ekonomiska förening som lämnar in den här ansökan. Och i februari 2000 så bildar en tillfällig styrelse Styrsö Havsbads vänner. Och under de kommande 3 åren så bygger man en bastu och den 3 februari 2003 så premiärbadar man från den här bastun och den 7 mars samma år så inviger man själva byggnaden. Och sen så fortsätter ju Styrsö Bratten att vara en av de kommunala badplatser som finns här omkring i Göteborg med toalett till exempel. Och det finns ju 2 bryggor, eller 3 bryggor till och med, som man kan hoppa ifrån här på Styrsö Bratten.
Ja, vad ska vi säga om Brattens kiosk där? Eller som det stod, Brattens värdshus?
Ja, det är ju ganska roligt att de har en stor skylt som är där det står Brattens värdshus.
Den såg ganska nytillverkad ut fast i gammalt stil.
Ja,
men om man går in där så är det ju mer som en pizzeria och grekisk restaurang.
Det var ju gyrostallrik bland annat. Ja. Men just den här affischen är ju lite rolig. För det är så tydligt hur man anspelar på den period under vid sekelskiftet för dryga 100 år sedan då det var just värdshus och restaurangverksamhet och kallbad och varmbadhus och en plats för Göteborgs societet. Och det är det ju verkligen inte idag.
Nej, det är
ju helt okej gyros de gånger vi har käkat här. Men kiosken har ju, eller restaurangen har ju en lång historia. Uppfördes första gången av badhusbolaget runt år 1900 som en vänthall för passagerartrafiken som bolaget hade startat för anläggningarna på Bratten. Och en tid så driver Axel Forsberg med sin dotter Rosa det som en kiosk. Och sen 1922 så tar James och Alma Bergström över. Och de hade redan ett café mitt emot dagens vårdcentral. Sen 1969 så tar kommunens fastighetsförvaltning över det som då är en kiosk/vänthall. Och sen har man bland annat korvförsäljning med början från mitten av 60-talet. Man bygger en ny byggnad i mitten av 1980-talet efter att den första byggnaden har brunnit ner. Och sen så tar bland annat Gun och Lasse Helmer, som driver korvkiosken Lasse på Heden, över verksamheten 1991. Och man försöker utan framgång att få tillstånd att servera starköl i korvkiosken. Och sen så har det varit lite fram och tillbaka, men det som, den byggnad som då heter, eller som har skylten Brattens värdshus, är ju idag en pizzeria slash grekisk restaurang. Och de har även uthyrning av sådana golfbilar där man kan hyra cyklar från Brattens värdshus. Eller så kan man slinka in här och ta en pizza om i väntan på att båten ska gå.
Ja, men då rundar vi av för det här avsnittet.
Ja, vi är klara med Styrsö Bratten, en av de badplatser som vi har besökt nu under sommaren.
Blir det någon mer badplats?
Ja, vi tar väl en badplats till. Även om du börjar jobba nästa vecka så har jag semester ett tag till och vi har fortfarande juli månad i ytterligare en vecka. Så jag tänker vi hinner väl med en badplats till.
Får pressa ut sommaren från helgerna.
Så då kanske vi tar oss till Bergsjön eller till Delsjön eller till Hallanda kärn är inte riktigt bestämt. Och jag har sagt tidigare, vill ni komma med förslag på andra badplatser som vi eventuellt ska besöka?
Om ni rekommenderar någon. Mm.
Men vill du som avslutning ge Styrsö Brattenbadet någon typ av betyg? Vi har ju hyllat Smitten tidigare och även sagt, pratat gott om Lillebybad.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Badet. Vad ska vi säga om Styrsö Brattenbadet? Det är inte riktigt
det är ingenting som jag skulle rekommendera. Men jag skulle däremot istället föreslå att man går till andra sidan.
Ja, det finns det ju.
Halsvik och vad heter det badet där borta?
Ja, det som är bortanför Halsvik. Eller vad blir det då?
Mellan Tången och Halsvik.
Ja, där finns en jättefin badplats med klipp som man kan hoppa från ganska högt.
Ja.
Det här är ju, alltså Styrsö Brattenbadet är ju väldigt tydligt ett familjebad. Alltså med en liten strand. Och
det är ganska litet.
Men däremot så kan vi ju verkligen rekommendera att man tar båten ut i skärgården och besöker Styrsö eller någon av de andra öarna under de veckor som är kvar på sommaren, för det är väldigt fint.
Ja, det är så lätt att glömma av att vi faktiskt har den möjligheten.
Det är ju lätt att ta sig till Saltholmen och där hoppa på en båt och sen så tar det väl en ungefärlig halvtimme att ta sig till Styrsö och sen kan man promenera runt där ute.
Att lägga en hel dag är nog bra om man ska gå runt och utforska lite.
Och titta på de olika delarna av Styrsö.
Jättefint.
Men med det så säger vi väl tack för idag. Tack till er som är patrons. Är ni inte redan patrons så bli gärna det. Vi kommer att återkomma nu när semestern börjar närma sig sitt slut med vad vi ska hitta på för roligt för alla er som har blivit patrons nu när vi har blivit över 100 patrons. Något kul är på gång, men vi har inte riktigt bestämt ännu vad det ska bli.
Det så återstår att se.
Mm. Men ska vi sätta oss och käka och avsluta det här avsnittet?
Det gör vi.
Hejdå.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.